Plattformsdagarnas kunskapsdialog om modernt trähusbyggande och Så vill vi bo med Anders och Gustav från TMF.
Välkomna till en stund med Anders och Gustav från Trä- och möbelföretagen. Vi tänkte samtala om modernt trähusbyggande och Så vill vi bo.
Just det. Det finns många frågor som vi ska hinna med under den här kvarten. Och några av dem kommer säkert falla bort under samtalets gång. Men det kommer också väcka många frågor och många kommer bli besvarade. Vi vill börja med att definiera vad vi menar med hållbart. Och eftersom plattformen vi befinner oss i idag har med det att göra. Så vill vi betona att när vi talar om det vi kommer tala om så gör vi det självklart utifrån definitionen som Boverket annars idag. Och det är tre, eller om man så vill, fyra aspekter. Det är hållbart, socialt hållbart, socialt kulturellt hållbart, det är miljömässigt ekologiskt hållbart och ekonomiskt hållbart. Det sistnämnda kommer vi komma in på lite senare, för det är kanske både enklast och svårast.
Vi vill hävda att trädgårdsstaden är ett väl så hållbart alternativ som får allt för lite utrymme i dagens stadsutveckling. Och då kan man ju fråga sig, hur kan vi säga det? Hur kan vi påstå det, Gustav?
Det finns flera studier som skulle kunna hävda att trädgårdsstaden är hållbar. Men det som man oftast får höra som någon form av anledning till att inte byggs fler trädgårdsstäder, det är att den är gles, att den inte har exploateringstal som tål en exploatering. Men det visar sig, om man tittar lite närmare på det, att exploateringstalen i en välplanerad trädgårdsstad är ofta minst lika höga som i punkthusområden eller den typen av bebyggelse som man bygger idag. Det andra är att man förutsätter att trädgårdsstaden eller villabebyggelsen medför hög pendling med bilar, att man är tvunget att sitta och köra bil, bensindriven bil 2 mil för att köpa en liter mjölk. Men då blandar man ihop det med satellitstäder, snarare trädgårdsstäder, blandar ihop trädgårdsstäder med
villamattor,
precis, som saknar den omfattande kvalitet som då trädgårdsstaden har med blandad bebyggelse.
Och vi kunde ju också läsa här ifrån en professor i emeritus faktiskt då, från Uppsala universitet.
Göran Bengtsson.
Som hette han väl. Som faktiskt då har läst en studie som har gjorts i 14 OECD-länder där man har tittat. Och där man tittat just på exploateringstal då i städerna. Och i europeiska städer så bor det ofta 50-55 invånare per hektar. Till skillnad då kanske från vissa asiatiska städer där kan vara ända upp till 300 invånare per hektar. Men i nivån 50-55 invånare per hektar, det är inga siffror som är omöjliga att nå även i en trädgårdsstad som då består av en blandning av villor, radhus, kedjehus, mindre flerbostadshus i kanske upp till 3-4 våningar.
Varför byggs det då, liksom, det som byggs och inte kanske i större utsträckning det som folk vill ha? För det är väl så att folk vill ha småhus, Anders?
Ja, det har ju varit flera studier genom åren. Och har nu senast, de har publicerats alldeles nyligen igen, att 7 av 10 svenskar, de drömmer om att få bo i ett eget hus. Och det kan ju vara både i form av villa eller kedjehus, radhus och så vidare. Och det, det finns ju liksom studie på studie som visar det. Och i Sverige då tillsammans med Finland så är vi faktiskt de som, om man tittar till hur vårt stort land är, att vi har som mest yta per individ i hela Europa har vi i våra länder. Och ändå så bygger vi färre småhus i Sverige än vad man gör i övriga delar av Europa. Om vi går tillbaka lite grann så kan vi bara förklara lite det här, hur vi tänker skillnaden här mellan just punkthusområde, kvarterstad, villamattor, trädgårdsstad.
Ja, Det är bra och det är viktigt. Därför jag tror att det ofta är en missuppfattning om till exempel vad en villamatta och en trädgårdsstad är. Om vi först tittar på det så är det att villamattan är idag någonting som kanske parallellt med punktisområden används som någonting kanske mindre positivt. Villamattan saknar allting som en trädgårdsstad har. En trädgårdsstad är en mer fulländad, eller kanske till och med sagt en fulländad stadsplanering med småhus, parhus, radhus, torgmiljöer med både kontorsmöjligheter och service, handel. Det är egentligen en innerstad i allt väsentligt, men den håller sig höjdmässigt under trädtopparna.
Och den innehåller även då mindre flerbostadshus, kanske i 2, 3, max 4 våningar.
Ja, det gör det. Och det, jag tror att det kan man också jobba betydligt mer med än de vilda trädgårdsstadsexempel som finns i Sverige. Men det är viktigt att behålla enfamiljsbostäderna, de egna husen. Det är det folk vill ha i väldigt stor utsträckning. Men, ja, men för att jämföra då till villamattorna, där har du ju också då egna hus. Men du saknar den här den sociala strukturen som är så viktig för att det inte bara ska bli en satellitstad som då kanske uppfyller de här negativa villkoren att man måste åka 2 mil för att köpa eller till mjölk.
Ja. Vilket... För i trädgårdsstaden där ser vi det naturligt med att man integrerat kollektivtrafik som kan vara spårbunden, till exempel i form av spårvagnar, eller det kan också vara att det finns bussar till exempel som sen kanske då åker och matar på till någon större transport längre bort.
Absolut, och jag tror att om det nu är väldigt dyrt att anlägga en spårvagn som i Stockholmsområdets exempel finns det ju en förort som heter Bromma, där finns en spårvagn. Den är ju flitigt utnyttjad. Det är väl bra så. Det finns ju spårvagnens vänner som säger att det är det som är allt eller ingenting. Men morgondagen kommer ju inte innebära bensindrift oavsett vad du väljer för kollektivfordon eller privata fordon. Utan det är ju fossilfria transportmedel. Transportmedel som är både privata och kollektiva. Så jag tror att man måste se till att den eventuella negativa bild som byggs upp kring trädgårdsstaden är dels en missuppfattning att det är en villamatta, dels att den är fossilbränsleberoende. Ja. Vilket jag inte tror framtiden behöver alls på. Sen punkthusområden bara snabbt, det är ganska enkelt egentligen. Till skillnad från kvartersstäder i innerstan så punkthusområden planeras som, de planeras däremot som satelliter, kan innehålla service och handel givetvis. Men de är oftast solitärer, en motorväg ut, bred väg, dit går bussen, lämnar och hämtar folk.
Eller en pendeltågstation.
Eller en pendeltågstation. Istället för att då förtäta det så att säga, tänka från början, inte som ett frimärke utan tänk helhet från början där man bygger kvarter. Mm. Kvarter, den här gången kanske inte under trädtopparna, inte trädgårdsstad, utan en traditionell innerstad.
Och då kan vi säga att det här är vi av den åsikten i varje fall. För att det här ska komma till och kunna bli så här med den här helhetssynen. Så tycker vi att här ska kommunerna, här finns det tillfälle för kommunerna. Och de bör ta det tillfället att göra den övergripande planeringen av hur vill vi att folk ska bo i de här stadsdelarna. Och hur vill folk bo och gå efter det. Och kanske inte gå efter vad kan vi sälja dyrast till någon stor exploatör här nu. Utan att behålla greppet om hela planeringen. Sen när man gjort hela planeringen, då kan man sälja av då tomträtterna för att göra produktion. Om det nu ska bli villor, radhus, flerbostadshus och så vidare.
Och då kommer du just in på möjligheten liksom att ge plats för fler som vill bygga mer.
Ja.
Att du som privatperson ska kunna få möjlighet att köpa en tomt direkt i det här helhetstänket. Mm. Och bygga ett eget hus.
Ja, och att jag då kommer in i en planerad helhet som det finns en plan för som är styrd av någon som har liksom hela begreppet, alltså ser hela kommunen så att säga.
Och då är det också intressant i sammanhanget, vad är den ekonomiska hållbarheten? den ekonomiska hållbarheten ska ju inte bara ligga på kommunens möjlighet att sälja marken till en viss peng, utan den ska även kopplas an till den privata personens plånbok som ska bo där. Och eventuellt belåningsgrader, som är en högaktuell fråga.
Ja.
Jag ser ju att möjligheten för en privatperson att köpa ett hus, som du låt säga har en tomt som kostar 500 000 kronor eller 1 miljon kronor. En villa är traditionellt sett jättedyr. Vad kostar det att bygga en villa? Är inte det hiskligt dyrt?
Ja, det är ju det som är det är lite, både lite märkliga eller också uppseendeväckande på sätt att en villa som kan anses vara en väldigt dyr produkt, där finns det ju på marknaden att du kan välja allt ifrån 11 000 kronor per kvadratmeter för helt färdigt hus, exklusive tomt och grund, till ännu högre upp i skalan.
Ja, jag tillägger det. Alltså, det beror på, det är faktiskt inklusive grund, om vi tittar på det exempel som du har pratat om, Anders, tidigare.
Ja.
Inte för att nämna något varumärke, men alltså, det är från 11 000 inklusive grund.
Inklusive grund till och med. Och då är det så, det är ju produktionspriset. Och är man sin egen byggherre, då är det produktionspriset man betalar, ingenting annat. Till skillnad för om det är någon annan som har exploaterat hela området, då är ju produktionspriset en sak. Sen vad marknadspriset blir, vad man får köpa det för, det är ju något helt annan sak. Och det är så läget är nästan alltid när det säger en bostadsrättsförening, det vill säga bygga lägenheter. Och det är det som gör att även i förorter som till Stockholm, Göteborg, Malmö, även om du är uppe i Umeå, Luleå någonstans och kan köpa dig en bostadsrätt, så kan det vara priserna på lägenheten du betalar kan ju vara 25, 35, 45, ända upp till 70 000, 80 000 kronor per kvadratmeter får du betala. Men det kostar ju inte 70 000 kronor per kvadratmeter att producera ett flerbostadshus.
Och då måste man göra en liten historisk odyssé. Att för 30 år sedan, då kostade bostadsrätter relativt sett en villa kanske en femtedel av vad den kostar idag. Och då sågs villan som ett extremt, eller ett dyrt exklusivt boende. Det är fortfarande exklusivt boende, men relativt sett en lägenhet så är det nästan billigare, eller billigare att bygga en betydligt billigare att bygga en villa än att bygga en lägenhet.
Ja, det skulle väl kunna bli
köpa.
Precis, för att det finns ju det intressanta då med bygggemenskaper också som har poppat upp lite grann. Tyskland bland annat har också uppfunnit sin lite grann i Sverige. Men det är ju ett sätt att komma runt det här och istället då få köpa sin lägenhet till produktionspris istället. Som är en väldigt intressant. Jag tänkte återkomma till det här också då lite grann. Men när vi pratar om de här olika formerna då, kvarterstad, villamapp och trädgårdsstäder om exploateringstal. För man säger ju ofta då att en trädgårdsstad, nej, det kan vi inte bygga i den här kommunen, det blir alldeles för dyrt, vi får in för få invånare per ytenhet, så det blir dyrt med vatten och avlopp och vägar och alltihopa. Då har man gjort en studie just på detta i 14 OECD-länder där man har tittat då för att försöka se en koppling mellan bilåkande och förtätningstalen. Och då har man sett att det finns ingen skillnad i bilåkandet mellan de som bor i täta städer och de som bor i betydligt glesare då, områden. Däremot så ser man att bilåkandet skiljer mellan framförallt ålder, kön och även då hur pass miljömedveten man är. Så det finns en inställning hos någon att man ska inte åka bil. Det avgör, men inte hur pass tätt man bor, avgör inte hur mycket man åker bil. Och inte heller hur mycket energi man gör av till för att värma upp sin bostad. Det skiljer heller inte. Det finns ju också annars den lite föreställningen att man kan tänka sig att bor man tätt in i stan så drar man mindre energi då per person än vad man gör om man skulle bo i ett hus då eller en trädgårdsstad någonstans i radhusområde eller så. Men så är det inte heller, kan man se i de här olika studierna som är gjorda då. Och det här är någonting som är presenterat då i en artikel alltså nu av Göran Bengtsson då, som är professor emeritus från Uppsala universitet.
Jättespännande artikel verkligen. Han har gått på djupet där. En liten passus som jag skulle också få in här i samband med liksom, trädgårdsstaden och vad som är fördelaktigt med det, det är ju en studie som gjordes av SCB och byggindustrierna för några år sedan. Den är från 2012-2013. Och den har att göra med hur barn trivs och upplever sin bostadsmiljö. inte en helt oviktig grupp i samhället, och vad det gäller hållbarhet, social hållbarhet, så är det att barn i villområden känner sig tryggare. Och det är väl nog så viktigt.
Som summering så vill vi då hävda att trädgårdsstaden är ett väl så hållbart alternativ som får allt för lite utrymme i stadsutvecklingen.
Och det är viktigt att ta hänsyn till det framöver i stadsutvecklingen, inte minst för att 7 av 10 mellan 18 och 65 år har år efter år efter år, oavsett vilken enkät du vänder till, säger att det är det mest populära boendet. Att hävda markbrist tycker vi inte fungerar. Sverige och Finland har mer yta per invånare än något annat land i hela
Europa.
Vi tror, för att man ska lyckas med trädgårdsstaden och inte blanda ihop det med till exempel villamatta, så måste man se till en helhet. Det är inget framgångskoncept att hålla på och göra små frimärksplaneringar där man 10-20 år efter att man har byggt ett litet område återvänder. Då hamnar man i NIMBY-problematik. Utan man måste planera stort och helhetstänk. Allting behöver kanske inte byggas samtidigt, men det ska alltid finnas möjlighet för den som vill bygga ett hus åt sig själv i trädgårdsstaden att göra det. Det är också ett sätt att hålla ner kostnaden för folk att få en bostad.
Och det här är ju ett bra tillfälle för kommunerna att utnyttja då planmonopolet och verkligen ta den bollen ordentligt och göra planen över ett stort område, så att det finns för en lång tid framöver, perspektiv kanske på 50 år framåt, så har man gjort en plan. Så här ska min kommun växa, så här skapar vi en bra miljö för hur mina kommuninvånare vill bo.